Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, du lyssnar på Svart historia med mig, Amat Levin. Senare i veckan kommer del 2 om den transatlantiska slavhandeln. Men redan nu tänkte jag bjuda på ett kortare avsnitt som jag tror kommer exemplifiera något som jag har pratat om flera gånger. Ni som har lyssnat ett tag vet ju att jag, när jag pratar om slaveri, brukar varna för folk som gärna uttrycker saker i stil med "men de då?" Jag förstår att den diskussionen kan låta lite teoretisk ibland, men nu i dagarna fick jag ett färskt exempel på hur det här kan se ut i verkligheten. Strax innan jul släppte jag ett annat sånt här kortare avsnitt som hette "Nederländerna ber om ursäkt för slaveriet". Jag hade inte med särskilt mycket av min egen åsikt utan rapporterade i stort sett bara om att den nederländska premiärministern officiellt har bett om ursäkt för landets roll under det transatlantiska slaveriet. Jag pratade även om bakgrunden till det här och det rätt splittrade mottagandet. Jag tog upp de som tyckte att ursäkten var på tiden, de som tyckte att Nederländerna inte ens behövde be om ursäkt och de som tyckte att ursäkten inte var värd något eller inte var tillräcklig. Jag noterade också att det fanns eller finns en hel del länder som inte har bett om ursäkt och konstaterade att Nederländernas förlåt kanske sätter press på de stater som hållit tyst hittills. Jag skrev även om det här i en text som publicerades i DN förra veckan den 5 januari och möttes av en del underliga men samtidigt väntade reaktioner. Det här blir mitt 14:e år som verksam journalist, så jag har ändå blivit rätt van vid att en viss typ av texter lockar fram rätt förutsägbara mothugg. Så någon dag efter att jag publicerat den här texten så möttes den av ett svar i Smålandsposten där deras ledarskribent Fredrik Hage kritiserade mig och menade att jag krävt att Sverige också skulle be om ursäkt. Alltså en svensk ursäkt för slavhandeln är någonting som har diskuterats av andra förut och det kan man ju ha massa åsikter om. Men det intressanta i det här sammanhanget var att jag i texten inte ens hade krävt ett svenskt förlåt. Jag hade återigen bara skrivit att Nederländernas ursäkt kanske sätter press på andra länder som på olika sätt varit inblandade i handeln. I min värld är det inte ett krav utan bara ett konstaterande. Så när Fredrik Hage skriver som han gör förstår man ju hur infekterad och känslig den här frågan är för många. Vissa ser uppenbarligen rött så fort den kommer på tal. Men han skrev även något annat som jag tycker är det som exemplifierar allt det här så tydligt. Han skrev att det är historielöst att prata om ursäkter för slaveriet. Och det han menar är, var ska vi dra gränsen? Massvis av stater har begått grova övergrepp genom historien. Vad är det som säger att just Europa ska be om ursäkt eller betala för sina? Och just den här aspekten tog jag ju upp också i avsnittet om Nederländernas ursäkt. Men för att slå hem den här poängen om att andra också har gjort sig skyldiga till hemskheter skrev han i sin text citat: "Få vet om det, men det var fler europeer som skeppades som slavar till Nordafrika än afrikaner som skeppades till USA." Slutcitat. Liksom, wow, det låter ju verkligen uppseendeväckande. Och då kan man börja med att säga att det statistiskt med stor sannolikhet faktiskt är sant. Men som jag hela tiden försöker påminna er om, måste man verkligen se upp för hur folk gör jämförelser mellan olika typer av slaveri och vad deras syfte med jämförelserna är. För statistik kan ju som bekant skruvas till och användas på rätt ohederliga sätt. Låt oss bryta ner det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
När man pratar om europeer som förslavades i Afrika pratar man främst om slaveriet vid den så kallade Barbareskusten. Och den här kusten utgjordes av de nordliga delarna av dagens Libyen, Tunisien och Algeriet som då alla var provinser inom det osmanska riket samt Marocko som var ett självständigt kungarike. Och jag nämnde det här också i förra avsnittet, men mellan 1500- och 1800-talet hade muslimska pirater sina baser längs den här kusten. Och härifrån gav man sig ut på Medelhavet och attackerade icke-muslimska fartyg och kustområden. Drabbade områden inkluderar dagens Italien, Kanarieöarna, England, Nederländerna och Irland, men även platser så långt norrut som Island drabbades. Under de här attackerna kidnappade muslimerna sina offer och oftast var målet att få en lösensumma, att ge tillbaka de som fångats in till sina familjer eller hemländer mot ett pris. Men en hel del togs också som slavar och kunde, som jag nämnde i förra avsnittet, exempelvis tvingas ro stora fartyg. Siffrorna över hur många europeer som togs är notoriskt grumliga eftersom de här piraterna inte är protokollförde. Den högsta siffran som brukar anges är 1,25 miljoner och den kommer från historikern Robert C. Davis som 2003 gav ut boken Christian Slaves, Muslim Masters. Men igen, i brist eller med brist på tillförlitliga siffror har Davis jobbat med uppskattningar och det råder långt ifrån konsensus kring hans modeller och beräkningar. Andra historiker, som exempelvis Peter Earle, som 1970 gav ut Corsairs of Malta and Barbary och 2003 skrev The Pirate Wars, argumenterar för att siffrorna är betydligt lägre. Även engelska professorn Nabil Matar, som 2014 gav ut British Captives from the Mediterranean to the Atlantic, tror på lägre siffror. Men om vi för argumentets skull ändå går på Robert Davis höga siffror på 1,25 miljoner så behöver man fortfarande ifrågasätta varför Fredrik Hage gör sin jämförelse på det sättet. Ni vet, fler europeer till Afrika än afrikaner till USA. Dels för att slaveriet vid Barbareskusten var del av den eviga kampen mellan muslimska och kristna kungadömen kring Medelhavet. Under den här kampen tog kristna kungadömen även muslimska slavar. Något Johannitorden eller Malteserorden gjorde med bas i Malta på 1500-talet till exempel. Att nordafrikanerna tog europeiska slavar hade alltså inte särskilt mycket att göra med att europeer förslavade väst- och centralafrikaner. Men det största skälet till ifrågasättande är att jämförelsen döljer en del ordtrolleri och listigt nog kretsar kring USA. Varför detta fokus på just USA? Som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt uppskattar man idag att drygt 12 miljoner afrikaner förslavades som del av den transatlantiska slavhandeln. Men av dem kom endast cirka 400 000 till USA, vilket är mindre än 4% av den totala handeln. 96% av de svarta slavarna fördes till andra platser, som Brasilien och Karibien. Men det är skribenten tyst om. Varför? Vill man göra jämförelser med den transatlantiska handeln, varför inte jämföra med hela den transatlantiska handeln? Varför bara jämföra med en bråkdel, 4% av den? Svaret är såklart för att det inte passar i den politiska poäng som skribenten försöker göra. Tas hela slavhandeln med faller ju den snygga formuleringen om fler europeer till Afrika än afrikaner till USA. Det går ju inte att säga fler europeer till Afrika än afrikaner till Amerika. Och det är precis såna här saker jag menar när jag pratar om agendorna hos folk. Folk som gör den här sortens snedvridna jämförelser gör de inte för att de på riktigt är nyfikna och på ett ärligt sätt vill jämföra olika historiska företeelser. De gör det för att de har en politisk agenda. Och i det här exemplet är agendan att försöka få folk att tro att europeernas slavhandlande under det transatlantiska slaveriet inte var så farligt eller att det går jämnt upp eftersom att europeer utsattes för ungefär samma sak och att andra förövare var betydligt värre. Det är överlag ofta just när det transatlantiska slaveriet kommer på tal som den här typen av folk vill börja prata om slavhandeln vid Barbareskusten eller i andra delar av den muslimska världen. De gör det aldrig annars. Det blir whataboutism på en episk skala. Och målet är bara att försöka minimera eller bagatellisera brutaliteten och omfattningen av den transatlantiska varianten. Inte ens Robert Davis, historikern som många hänvisar till när de försöker spela ut de här slaverierna mot varandra, sticker under stol med det transatlantiska slaveriets betydligt större skala. På sida 24 i boken Christian Slaves, Muslim Masters skriver han så här om de muslimska piratattackerna mot de europeiska kustområdena på 1500- och 1600-talet. Citat. Visst var deras kumulativa förödelse långt ifrån den som producerades av de slavkrig som redan då hade börjat härja i Västafrikas inre. De framkallade heller inte något som liknade den nettobefolkningsminskning som senare skulle drabba de afrikanska staterna. Slutcitat. Förutom den gigantiska skillnaden i antal offer mellan slaveriet över Atlanten och det vid Barbareskusten behöver man också notera hur de här två typerna av slaveri skilde sig åt. Det är också någonting jag ständigt upprepar, att slaveri alltid är fel men att all typ av slaveri inte ser likadan ut. Det vid Barbareskusten handlade exempelvis inte om rasism och europeer ansågs inte till sin natur vara slavar så som svarta afrikaner gjorde under den transatlantiska varianten. Målet var heller inte att samla på sig en gigantisk arbetskraft för plantage eller gruvarbete. Ofta var målet med tillfångatagandet av europeer att få den här lösensumman. Vilket alltså inte var fallet i det transatlantiska, där afrikanerna och deras avkommor i regel ansågs vara dömda till en evighet av slaveri. Européerna som förslavades kunde välja att konvertera till islam och på så vis förbättra sin situation något. Vissa av européerna som gjorde det gav sig själv sen ut på havet för att hitta fler européer att kidnappa. Ett av flera sådana exempel är Jan Jansson som föddes i Nederländerna på 1570-talet. Tillfångatogs vid Lanzarote år 1618 och som efter konverteringen blev en av de mer berömda barbareskpiraterna. Ännu en gång, den här sortens konvertering var inget som afrikanerna som förslavades över Atlanten hade chans till. De muslimska slavräderna var dessutom i jämförelse betydligt mer sporadiska och de satte inte upp några slavfort i Europa som i sekel efter sekel tömde befolkningen. Igen, som jag alltid säger och som jag vill understryka en sista gång, slaveri är per definition något förkastligt och min poäng är inte att de europeer som förslavades av barbareskpiraterna slapp våld eller fick drägliga liv. De utsattes för massvis av hemskheter. Men de här skillnaderna jag nyss tog upp, det enorma antalet, synen på de som förslavades som boskap och den industriella skadan av slaveriet är ju alla avgörande för att förstå varför det transatlantiska slaveriet sticker ut så mycket som det gör. Och det är också anledningen till att det har forskats och skrivits så mycket om. Det transatlantiska slaveriet har ju påverkat världen på ett betydligt mer djupgående sätt än slaveriet vid Barbareskusten. Så det är verkligen inget konstigt med att det får mycket uppmärksamhet. De som försöker sig på den här whataboutism-grejen försöker också ofta påstå att slaveri av europeer är något nedtystat, något på gränsen till censurerat som man inte får prata om. Men medan jag håller med om att den transatlantiska varianten är mer uppmärksammad, vilket som sagt har att göra med omfattningen och sättet det förändrade världen på, så håller jag inte alls med om att slaveri av europeer är något som inte forskats eller skrivits om. Det finns exempelvis de böcker jag redan nämnt som Corsairs of Malta and Barbary och The Pirate Wars av Peter Earle, eller British Captives from the Mediterranean to the Atlantic av Nabil Matar. Förutom Christian Slaves, Muslim Masters, har Robert Davis skrivit den uppföljande boken Holy War and Human Bondage. Sen finns även White Women Captives in North Africa av Khalid Bekawi, Captives av Linda Colley eller den populära White Gold av Giles Milton. Så det skrivs definitivt om förslavandet av europeer, och vill man prata om det eller uppmärksamma det är det fritt fram. Jag önskar bara att fler kunde göra det utan att förringa skalan eller förödelsen i den transatlantiska varianten.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.